P3, Sveriges Radio.
13 april 1933, Joplin, Missouri. I ett hus omringat av poliser finns ett kärlekspar som drömmer om frihet och om ett bättre liv. Det är Bonnie Parker och Clyde Barrow, och de gör vad som helst för att få leva livet som de tycker att det ska levas. Utanför huset finns poliserna. Många poliser. Tillräckligt för en vanlig razzia, men inte tillräckligt för att möta människor som inte har något att förlora. När polisen beordrar dem att komma ut med händerna över huvudet får de svar. Från kulsprutor. En vild eldstrid bryter ut och Clyde blir skjuten i bröstet. Men kulan träffar en skjortknapp och det blir bara ett ytligt sår. Det efterspanade kärleksparet har återigen kommit undan. Efter sig lämnar de döda poliser, men i flykten lämnar de också något annat i huset. Något som gör att alla, inte bara polisen, kommer följa varje steg de tar.
Det här är historien om Bonnie och Clyde. Två klantiga småtjuvar som blev mytomspunna ikoner och stal strålkastarljuset från filmstjärnorna under några våldsamma år i 1930-talets USA.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Bonnie Elizabeth Parker träffar Clyde Barrow på en fest i januari 1930. De träffas i de trakter där de lever sina fattiga liv, i slummen utanför Dallas. De dras direkt till varann. Hon gillar att han är bossig, att han har snygga kläder och en fin bil. Han gillar att hon är slängd i käften och verkar vilja ha ett spännande liv. Dessutom är hon snygg och kanske lite farlig. Hon är tatuerad. Och Clyde vet att ordentliga flickor inte har tatueringar. Bonnie är kort, 1,52, och det gillar Clyde. Han är själv bara 1,66. Båda två är födda i Texas och båda kommer från samhällets botten. Men där tänker de inte stanna. Kanske är det det som får dem att falla så handlöst för varann. Deras gemensamma drömmar om att få ett liv långt ifrån fattigdom och slitsamma skitjobb. Verkligheten är en annan förstås. Ingen av dem har någon möjlighet att göra en klassresa och få ett gott liv. De har inte ens pengar för att kunna betala en resa med buss bort från Dallas.
Alltså man kan ta elektricitet som exempel.
Det här är Christoffer Karlsson, sociolog och filosofiedoktor i kriminologi.
Om man sen tittar på just landsbygden där de här två personerna kommer ifrån. År 1930 så är 9 av 10 gårdar i USA fortfarande utan elektricitet. Så att det är väldigt, väldigt fattiga förhållanden. Och det sägs då till exempel om Clyde Barrows familj att de levde under en vagn en tid. De hade alltså inte ens någonstans att få tak över huvudet förutom under en vagn. Och att det var en enorm förbättring i tillvaron när familjens pappa lyckades köpa ett tält som de då kunde ställa bredvid vagnen istället. Det är liksom, det är på den nivån de här personerna lever. Jag tror att man måste förstå det, var de kommer ifrån, för att förstå det som hände sen.
For me it was always yes or no. And I can never figure you out.
Now can you?
Men Bonnie och Clyde har i alla fall råd att drömma. Den moderna uppfinningen ljudfilm är i sin barndom. Den har just slagit igenom. Och gå på bio är ett billigt och vanligt nöje, även för de som knappt har några pengar. Filmerna berättar om glamoröst gangsterliv, spännande äventyr och om hur det är att vara rik. Allt det som saknas i deras eget liv. Bonnie älskar filmstjärnorna i Hollywood. Clyde älskar biljakterna i filmerna. Framför bioduken förstärks deras drömmar om ett annat liv.
You're a spoiled boy, Tony. You want things and you're not content until you get them. Well, maybe I'm spoiled too. Maybe I feel that way too. But you're not running away from me. Come here.
Och det är inte bara de som har anledning att drömma sig bort 1930. Det glada 20-talet är över. Ett årtionde där allt verkar möjligt för de som hade råd.
Delightful, refreshing bubble up.
1920-talets avreglerade finansmarknad gjorde att många kunde låna mer än de skulle ha råd att betala tillbaka.
Now reduced from $1.79 to $1.49%.
Industrierna gick på högvarv och ingen kunde föreställa sig att festen någonsin skulle ta slut. Bilindustrin växte i raketfart och det är en industri som skapar jobb åt många. Den nya medelklassen, vanligt folk som jobbar och har det bra, konsumerar mer och mer och mer.
And get the Mother's Day gift she chose for herself.
Det infördes avbetalnings- och kreditsystem. Köp idag, betala senare. Folk belånar sig och spekulerar i aktier. Bubblan växte.
On October 29, Black Tuesday, the bottom dropped out. The average price of major stocks falling nearly 40 points. With chaos at the New York Stock Exchange.
Och så 1929 får den amerikanska drömmen en ände med förskräckelse.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
Kanske trodde Bonnie och Clyde att det fanns en chans att de också skulle få pengar och leva ett bekvämt liv i medelklassen med ett fint hus, gå till jobbet på ett kontor och köra på söndagsutflykt i en lyxig modern bil. Men när börsen kraschar krossas många människors sista hopp. Människor förlorar sparpengar, pensionspengar, alla pengar de sparat ihop till under hela sina liv. Den stora depressionen följer. Hela samhället rasar nästan ihop. Och arbetslösheten är galopperande. 1932 är var tredje amerikan arbetslös. 14 miljoner som går utan jobb.
Människor vet inte riktigt längre vad de kan förvänta sig, vad de kan få ut av att leva ett lagligt liv. Och om man nu upplever att man har blivit lurad på alla sina besparingar av bankerna, ett elakt brott givetvis va? Eller om man som Bonnie och Clyde kanske aldrig ens har haft möjlighet till några besparingar, varför ska man då försöka gå den smala vägen? Varför ska man överhuvudtaget bry sig om samhället när det inte bryr sig om en själv? När bankerna bara roffar åt sig och ser hela samhället liksom åka ner i toaletten bara.
Det är många som känner sig lurade av bankerna, svikna av staten och förtryckta av polisen, som man tycker går maktens ärenden, men glömmer den lilla människan. Kanske är det då som Bonnie och Clyde inser att samhället aldrig kommer ge dem vad de vill ha. De måste ta det själva. Men Bonnie och Clydes liv tillsammans hinner knappt börja innan de stöter på stora problem. Den där snygga bilen som Clyde hade, den visar sig vara stulen. Och redan en månad efter att de träffats rycks Bonnies kärlek ifrån henne. Clyde grips och döms till 2 års fängelse för några småbrott. Hon besöker honom varje dag, så ofta att häktespersonalen lär känna henne och börjar uppskatta den charmiga Bonnie Parker. Men Clyde har definitivt inte tänkt sig ett liv bakom galler. Han tänker rymma från häktet och till det behöver han Bonnies hjälp.
Hon spänner fast revolven mot sitt ben med ett skärp. Den syns inte under klänningen. Metallen som känns så kall mot hennes hud värms sakta upp. Hon träffar vakten som känner igen henne. Det är ju söta och rara Bonnie. Orkar han ens visitera henne? Hur ska han kunna känna Bonnies riktiga jag? Den fräcka tjejen som inte tänker låta sin kille ruttna bort i fängelset. I besöksrummet sträcker Bonnie i ett obevakat ögonblick in handen under klänningen, får fram revolven och när Bonnies och Clydes händer möts under bordet så byter vapnet ägare.
Clyde försöker rymma med hjälp av Bonnies insmugglade revolver, men det går inte som han har tänkt sig. Han blir infångad direkt och den här gången döms han inte till 2 års fängelse utan till 14. Han placeras i ett av USA:s hårdaste fängelser, Eastham Farm. Där hamnar de tyngsta förbrytarna och de får jobba hårt, 10 timmar om dagen på bomullsfälten. De får både lite och dålig mat. Till största delen består den av flingor och bröd gjorda på fodermajs, sånt man ger till djur att äta. Clyde, som redan från början är liten och spinkig, får svårt att klara det fysiskt tunga jobbet. Och det som också sätter honom i svårigheter är det som Bonnie älskar mest hos honom. Hans uppstudsighet, hans oförmåga att låta sig kuvas. Han gör sig ovän med både fängelsevakter och medfångar. Ett dåligt drag för den som snart kommer behöva alla vänner han kan få.
Man förstår inte förhållandet mellan samhället, anstalten och brottslingen än. Återfallsfrekvenserna är ju exempelvis enormt höga. Trots att förhållandena inne på anstalterna är så hyggligt dåliga att de liksom rimligen borde vara avskräckande. Och det finns ett exempel i Clydes vistelse på Eastham som är väldigt talande. Där fången ska lägga sig raklång på marken med armarna och benen utbredda. Och så ska man bli fasthållen av andra fångar samtidigt som man blir piskad av fängelsevakten. Och detta sker bland annat för Clyde då. Det är en hemsk episod, men den speglar vad som sker inne på fängelse ganska tydligt.
På kvällarna och nätterna struntar vakterna i vad fångarna gör med varann. Och vissa av de mest brutala och våldsamma fångarna blir utnämnda till sovsalsvakter. En av de värsta våldtar Clyde regelbundet. Det är en stor, kraftig och våldsam man. Och Clyde har inte en chans att komma undan. Ingen annan kommer till hans undsättning. Och han tvingas att ta saken i egna händer. Den 29 oktober 1931 lockar han in våldtäktsmannen i duschen och slår in skallen på honom med ett blyrör. Det här är hans första mord och äntligen får han nytta av att vakterna struntar i vad som händer med fångarna. Det görs ingen riktig utredning och ingen döms för mordet. Men även om hans plågoande är död så hatar Clyde fängelset intensivt. Han bestämmer sig för att ta sig därifrån till vilket pris som helst. Och det finns ett sätt. Ett ganska vanligt sätt. Men det är fruktansvärt smärtsamt.
Små röda fläckar av blod visar vägen de sprungit med båren. Röda blodspår mitt bland vit bomull i långa rader. Den orörda yxan som ligger kvar på marken. Tillsammans med det som huggits av. Det fasansfulla skriket som klövde monotona arbetet mitt itu. Häpna fångar som nu ser äcklade på varann. Ingen som vill gå nära. Ingen som vill se de gulnande naglarna på de två tår som nyss kapats från Clyde Barrows fot.
I januari 1932 fraktas Clyde till fängelsets sjukhus med en svårt stympad fot. Skadan innebär att han i resten av sitt liv kommer halta och ha balansproblem. Och han blir dessutom tvungen att köra bil i strumplästen. Han hugger, förmodligen i desperation, av sig tårna för att komma ut ur fängelset. Men ironiskt nog är han redan på väg att bli villkorligt frigiven. Clydes mamma har vädjat till guvernören som har lyssnat.
Clyde är ju i det här skedet egentligen ingen grov brottsling. Alltså han är ju dömd för lite småbrott och sen då för att han har försökt rymma från fängelset. Men fängelserna är ju överfulla och man behöver göra plats åt liksom riktigt bus. Så man tänker att så här, vi gör oss av med sådana som honom, vi behöver inte ha dem här inne. Så man släpper dem.
Clydes självstympning är alltså meningslös. Eller kanske inte. För den visar för Bonnie att Clyde är beredd att göra fruktansvärda saker för att få vara med henne. Clyde kommer hem till West Dallas på kryckor och svär dyrt och heligt att han aldrig mer ska sätta sin fot i det brinnande helvete han kallar fängelset för. Han svär däremot inte på att aldrig mer begå brott, men han kommer göra vad som helst för att inte åka fast. Beslutet kommer få fatala konsekvenser för hans liv. Och också för den som redan har brutit mot lagen för hans skull, Bonnie. De återförenas. Och från och med nu kommer deras öden att vara helt och hållet sammanflätade. Under vintern och våren 1932 försöker Clyde få ett hederligt jobb. Det går uselt. Depressionen rasar och det finns nästan inga jobb att få. När han väl får ett kallar polisen in honom på förhör och då får han sparken. Den raka, laglydiga vägen verkar vara stängd för honom. Vad ska han ta sig till?
An 8-cylinder motor car at a price acceptable to every family is surely an epochal step in automotive history. Mr. Ford in his latest development has given the public a value which should do much toward the restoration of business faith. This is not merely another automobile. The Model T set a standard in transportation.
Bilismen breder nu ut sig i USA. Sedan 1910-talet har privatpersoner haft bilar. Och antalet bilägare bara ökar och ökar under 20-talet. Bilar är statussymboler för den nya medelklassen. Och en familj kan ha både en och två. I samma takt utvecklas själva tekniken. Och mot slutet av 20-talet är bilarna mer moderna. Och de går snabbt. Och om det är något Clyde Barrow är bra på, så är det bilar. Inte att meka med dem, men att stjäla dem och köra dem. Trots sin stympade fot kör han som en rallystjärna. Så nu börjar Clyde stjäla bilar på löpande band. Och bilstölderna går till en början bra. Det finns bilar att stjäla överallt. Och de är också lättare att sno än tidigare, eftersom de inte måste startas med vev. Det räcker att vrida om tändningslåset eller tjuvkoppla bilen för att kunna köra iväg. Clydes favoritbil är Ford V8. Den kommer 1932 och går i hisnande 120 km i timmen. Clyde är så förtjust i V8:an att han vid ett tillfälle till och med skriver ett beundrarbrev till Henry Ford.
Bäste herr Ford, medan jag alltjämt har luft i lungorna vill jag tala om för er vilken fin bil ni tillverkar. Så fort jag kunnat lägga vantarna på en har jag kört Ford och ingenting annat. Ford klår alla andra bilar när det gäller att hålla hög fart och slippa besvär. Och även om mina affärer inte precis har rättat sig efter lagen, skadar inte att jag talar om för er vilken fin bil ni har i V8. Högaktningsfullt, Clyde Champion Barrow.
Allt som verkar fungera är alltså bilstölder. Kanske är det nu som Bonnie och Clyde bestämmer sig för att bli banditer. Kanske är det nu som de accepterar att de inte ska åldras tillsammans, utan leva så intensivt som det går, oavsett konsekvenserna. Det kanske låter konstigt att medvetet bestämma sig för att bli kriminell, men de är inte ensamma om det. 30-talets början är true crime-eran, där storskurkarna är kändisar som slår tillbaka mot förtryckarna och överheten i samhället, och som dessutom badar i pengar från sina spektakulära bankrån.
Så vi har John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Harvey John Bailey, The Barker Carpies Gang, Al Capone, Vito Genovese. Och de här personerna blir ju på något konstigt sätt idoler, hjältar, förebilder nästan, för den som vill gå sin egen väg och tjäna snabba pengar och utnyttja det amerikanska samhället.
Clyde samlar ihop ett gäng och börjar göra smårån. De kallar sig för Barrow-ligan. Det är Clyde som sköter rånandet. Än så länge åker bara Bonnie med. Och så rånar Barrow-ligan sin första bank. Och efter det har de råd att köpa bättre vapen. De köper kulsprutor och skottsäkra västar. Men antingen är de förföljda av otur, eller så är de helt enkelt klantiga.
Natten har lagt sig över ett litet samhälle som sover när två bilar svänger in framför järnaffären i staden Kaufman, Texas. Järnaffären där skjutvapen förvaras på en vägg bakom disken. Bildörren öppnas och två män i kostym kliver ur. Den ena, den korte, haltar. Kvar i en av bilarna sitter en kvinna med hatt. Natten den 18 april 1932 är så tyst i den här delen av världen. Så tyst att två män som försöker bryta upp ett hänglås inte kan passera obemärkt förbi. Plötsligt smäller det. Smällen av nattvaktens pistolskott ekar mot väggarna längs den tomma gatan. De kostymklädda männen skjuter tillbaka innan de kastar sig in i bilen. Lampor tänds i fönstren, dörrar öppnas och yrvakna stadsbor rusar ut på gatan. Bildäcken river upp spår i marken när Barrow-ligan flyr ut ur staden. Allt de lyckas få med sig därifrån är en hop förföljare.
Men de hinner inte långt på den usla lilla vägen innan det börjar regna och deras bilar fastnar i gyttjan. De lämnar bilarna, springer över regntunga fält och stjäl två mulor av en bonde. Sen stjäl de en bil som får slut på bensin. Då hinner stadsborna i kapp, men det är Bonnie, inte Clyde, som blir tagen. Hon har aldrig varit inlåst i häkte förut. Ska det här bli väckarklockan som får henne att lämna brottets bana? Utanför häktescellen fortsätter Clyde med det han kan bäst. Ställa till problem. Stora problem. Han och tre andra i Barrow-ligan åker till en dansbana i Oklahoma i augusti 1932. Väl på plats super de ner sig och ställer till bråk. Traktens sheriff och vice sheriff försöker gripa dem, men Clyde och hans kompisar öppnar eld. Vice sheriffen dör. Småtjuven Clyde är nu efterlyst för mord på en polis. Om man åker dit eller själv överlämnar sig till polisen nu, är det nästan garanterat att han kommer att dömas till elektriska stolen. Dörren till ett liv som laglydig är nu alltså helt stängd. Från och med mordet på polisen vet alla att det som återstår är en jakt som förr eller senare kommer att sluta med döden. Under tiden har Bonnie släppts från häktet. Hon har blivit kidnappad av två okända män och har inget med några bilstölder eller skjutningar att göra, säger hon. Och hon blir trodd. Bonnie måste nu göra sitt val. Ända sedan hon träffar Clyde har hennes liv gått utför. Hon har jagats av polisen, satts i häkte och riskerat att dömas till ett långt fängelsestraff. Nu är Clyde dessutom anklagad för polismord. Allt sunt förnuft borde säga Bonnie att hon ska hålla sig långt borta från honom. Men sunt förnuft har ingen lockelse för Bonnie Parker. Hon väljer sin Clyde och sin egen undergång. Men också ett liv i rampljuset. Och nu är vi framme vid det där omringade huset i Joplin. När kärleksparet skoningslöst skjuter sig ur knipan. För när de flyr i panik lämnar de något som ska göra dem odödliga för en hel värld. Fotografierna som Bonnie och Clyde har tagit på sig själva. Bilder på Clyde som uppklädd i stilig kostym och hatt poserar med kulspruta. Bilder på Clyde som triumferande lyfter upp Bonnie. Och så bilden på Bonnie som står med foten på en Ford V8. Håller i en revolver och har en cigarr mellan tänderna. De ser ut som Hollywoodstjärnor.
Alltså, när man tittar på de här bilderna så är det ju liksom... Man förstår ju att de blir sprängstoff någonstans. De är ju precis lagom förbjudna, lagom farliga, liksom lagom inbjudande för att väcka mer så här fascination än förakt. Liksom. Så de är ju precis rätt.
Bilderna är en skänk från ovan för tidningsbranschen som också har drabbats av depressionen. Nu toppar Bonnie och Clyde löpsedlarna och tidningarna säljer lösnummer som aldrig förr. Och inte nog med det. Bonnie och Clyde blir huvudrollsinnehavare i de journalfilmer som sänds innan biofilmerna börjar. De är unga, snygga, uppkäftiga, sexiga och ogifta. Det är fortfarande en kittlande tanke för många amerikaner. Det förbjudna i att de laglösa rymlingarna ligger med varandra utan att vara gifta. Journalfilmerna blir dragplåster till biograferna. Nu är Bonnie verkligen filmstjärna. Fast kanske inte på det sätt hon själv hade tänkt sig. Och de är precis vad det amerikanska folket behöver. Två småtjuvar som blir hjältar i ett Amerika, härjat av en förstörd ekonomi. Bonnie och Clyde står upp mot förtryckarsamhället, rånar banker och slår tillbaka mot polisen. De är så berömda att rån över hela landet sägs vara utförda av dem, även om de omöjligen kan ha varit ens i närheten. Men det spelar ingen roll. Från och med nu är deras liv mer fiktion än fakta i medierna. Legenden om Bonnie och Clyde är född.
Det är lite samma som idag. Alltså när det sker så spektakulära rån eller spektakulära brott, så finns det ju någon liksom ibland lite, kanske nästan så skamlig impuls att man håller på tjuven, man håller på busen. Liksom. Trots att vi står för det lagliga samhällets normer och sådär, tycker det är fel, så är det ändå något liksom äggande i en riktigt elegant stöt till exempel eller sådär. Det kan ju vara att vi idag är så pass liksom stöpta i populärkulturen att det påminner oss om det, så det känns inte riktigt verkligt på något sätt. Men i fallet med Bonnie and Clyde så kan man väl ändå säga att de gör kanske det som många i USA vid den här tiden faktiskt drömmer om och kanske önskar att de kunde göra men inte riktigt vågade. De blir ju outlaws. De gör det där farliga, förbjudna, spännande. Men till skillnad från många andra så kommer ju Bonnie and Clyde inte från någonting. Så de har ju ingenting att förlora på det här.
Bonnie vaknar och sträcker på sig. De har sovit i bilen igen. Hon kisar mot solen. Clyde snarkar och knuffar på honom. Han sätter sig upp och kliar sig på halsen. Barfota går de ner till den smutsiga gölen in till vägen och skvalpar brunt vatten i ansiktet. Clyde haltar tillbaka till bilen. En morgon är förbi.
Ska man tro på det som står i vissa tidningar har Bonnie och Clyde sluppit livets gråhet och lever ett glamoröst liv som laglösa, fria, lyckliga och rika brottslingar. Men ofta har de inte ens råd med mat utan måste länsa tuggummiautomater på pengar. De är fattiga, men de lever upp under korta ögonblick. Polisen verkar inte kunna komma åt dem, trots att deras ansikten numera pryder varenda tidningsframsida i landet. Hur är det möjligt?
Alltså den amerikanska polisen, egentligen hela rättsväsendet, är ju oerhört underutvecklat under 20- och 30-talet. Stadspolisen, den saknar makt utanför stadens gränser, säger Dallas då. Delstatspolisen, den har makt i hela delstaten, alltså Texas. Men den slutar vid delstatsgränsen. Så bara Bonnie och Clyde liksom lyckas ta sig över rätt gräns, så är de fria sen. För då slutar förföljarna att jaga dem. De kan inte det längre. Och att polisen enbart ska syssla med brott, det är ganska nytt. För bara ett 20-tal år sedan så körde polisen även ambulans och tog hand om de hemlösa. Och alltså, man måste komma ihåg också att vissa mindre polismyndigheter, de har inte ens bil. Däremot har de cykel och häst. Vad man nu ska med dem till då.
Och det är ungefär nu som den amerikanska staten inser att polissystemet inte fungerar. Det är inte rimligt att brottslingar ska komma undan om de tar sig över en delstatsgräns.
Det är ohållbart. Alltså det är för mycket som står på spel nu. Den här katt och råtta leken som har pågått måste upphöra. Man behöver ta dem nu.
Över landsbygdens Arkansas har solen precis gått ner. På verandan till ett ensligt hus dukar en familj upp för efterrätt. Skålar med glass bärs ut. Vem av dem som ser bilen först vet vi inte. Allt går så fort. Men ljudet hör om alla. Ljudet av bilen som passerar i full fart. Som kör upp på den nya bron som ännu inte är färdigbyggd och voltar ner i flodfåran. Det omisskännliga ljudet av en krasch. De rusar fram till bilvraket och lyckas tillsammans få ut föraren. Men kvinnan i framsätet sitter fastklämd och hon skriker. Batterisyra rinner över hennes ben. Frätande syra som sliter bort hud och muskler ända ner till benet.
Bonnie skadas så svårt i bilolyckan att hon kommer bli invalidiserad för resten av livet. Hon kan inte längre gå ordentligt och måste ofta bli buren. Hon skulle behöva tas till ett sjukhus. Men efterlysningarna är överallt. Den polismördande Barrow-ligan är på fri fot och en av dem är svårt skadad. Bonnie och Clyde tror att ett besök på sjukhuset skulle innebära att de åker fast. Dessutom är de också nu ännu lättare att identifiera. Ändå stannar Clyde vid hennes sida. Deras liv som flyktingar fortsätter. Eländet är på väg att kulminera.
Det är väl inte helt fastlagt, tror jag. Men det finns en del som tyder på att Bonnie Parker utvecklar ett beroende av en smärtstillande drog vid den här tiden som hon behöver för att hon har så ont i sitt ben. Så nu börjar det se riktigt mörkt ut. Och frågan är ju, går det att komma tillbaka från det här? Vad ska de ens komma tillbaka till? De har ju ingenting annat heller.
Och snart är de återigen i eldstrid med polisen. Det är många poliser. De har tunga vapen och de har en pansarbil. Men ännu en gång lyckas Barrow-ligan mirakulöst nog skjuta sig ut ur situationen. Men till ett högt pris. Clydes bror, Buck, som nu är medlem i ligan, blir skjuten i huvudet. Kulan sliter sönder hans skalle så hjärnan blottas. De kör till ett ställe i skogen och tar hand om den döende Buck så gott de kan. Men när polisen hinner ikapp dem skjuts den skadade Buck omedelbart. De andra lämnar kvar honom och hans fru. Clyde flyr genom skogen och bär Bonnie. De blir träffade av polisernas kulor. Bonnie i magen och Clyde i armen och ansiktet. Men de tar sig till en bondgård, hotar till sig en bil, kör iväg, lämnar bilen, stjäl en ny, kör en bit, stjäl en ny bil tills de lämnat poliserna bakom sig. Buck dör några dagar senare. Barrow-ligan är rejält stukad och två mindre viljestarka brottslingar hade kanske gett upp vid det här laget. Men de lever upp till myten om sig själva och börjar skriva ett nytt kapitel i historien om Bonnie och Clyde. Det sista kapitlet.
Dallas-polisen, 16 januari 1934, rapport klockan 11.20, från sheriff Bill Decker till poliskommissarie Richburg. Efterlysta, Clyde Barrow, Bonnie Parker, Raymond Hamilton. I morse vid East Ham Farm passerade fem fångar och två vakter på motorvägen, på väg mot straffarbete. Clyde Barrow och Bonnie Parker satt i en svart Ford V8 Coupe. En sedan, möjligen en Ford, stod parkerad vid sidan av vägen bredvid en Ford Coupe där Clyde och Bonnie satt. När fångtransporten passerade de parkerade bilarna öppnade en av fångarna eld mot vakterna. Clyde Barrow hoppade ur bilen och sköt han också. Raymond Hamilton klev in i bilen med Barrow och Bonnie Parker och de fyra andra fångarna steg in i den andra bilen. Båda bilarna for iväg. Såg senast i Love Lady, Texas, nära Palestine, Texas.
En riktigt stor stöt. Det är lösningen på problemen för den till antalet allt mindre Barrow-ligan. I en spektakulär kupp fritar Bonnie och Clyde fem fångar från East Ham-fängelset. Barrow-ligan får nytt liv, men fritagningen visar sig också vara ett fatalt misstag. För nu får de den nya, federala polisens sökljus på sig.
Nu gör ju polisen väldigt fort stora framsteg mot att bli mycket mer effektiva. Alltså det moderna utredningssystemet föds inom polisen, hur man genomför en brottsutredning. J. Edgar Hoover håller på att bygga upp den federala polisen som, den heter inte FBI än, men den kommer att heta det året därpå. I Kalifornien så har August Vollmer, numera en legendarisk polischef, han har börjat placera sina anställda i bilar och motorcyklar för att kunna täcka större områden så att de kan bli mer effektiva. Han har fått polisen att börja använda tvåvägsradio så att de är mycket mer bättre på att kommunicera med varandra. Och de här sakerna, alltså den här typen av teknisk utveckling kombinerat med att man använder sig av vetenskapliga metoder mycket mer för att liksom identifiera och fånga brottslingar. Allt det här som vi liksom nästan tar för givet idag, det kommer nu. Och det gör också polisen mycket, mycket mer effektiv. Det sprider sig genom hela polisväsendet väldigt fort.
Och mitt i det här gör Bonnie och Clyde ytterligare ett misstag. I april 1934 stannar Bonnie, Clyde och deras nya gängmedlem Henry till utanför stan Grapevine. En patrull med MC-poliser kör förbi och den lyxiga bilen som står stilla vid vägkanten väcker deras uppmärksamhet. De svänger av och går fram för att kolla läget. Clyde ligger och sover i bilen och väcks av poliserna. Han har inte planerat att döda någon, men när Henry börjar skjuta tvingas också Clyde att öppna eld och de dödar en 24-årig polis. H.D. Murphy, som på sin allra första dag på jobbet hade den maximala oturen att råka på vår förbrytarduo. På journalfilmerna som sen visas på biograferna visas vittnen som, sant eller falskt, det kan inte vi veta, berättar om hur Clyde och Bonnie skrattande skjuter ihjäl den unga polisen Murphy. Det skrivs i tidningarna om den ståtliga polisen som bara gjorde sin plikt och blev mördad. Han skulle ha gift sig med sin fästmö veckan efter. Istället går hon på hans begravning i sin brudklänning. Bonnie och Clyde avbildas inte längre som rebeller av tidningarna. De är nu inget annat än kallblodiga mördare. Folket vänder sig mot dem. Och kanske är det deras falnande hjältestatus som gör det lättare att förråda dem. Vi vet inte vad Bonnie och Clyde själva tänker. Men trots att de är efterspanade besöker de sina familjer. Clydes mamma berättar att hans bror Buck är begraven, men har ännu inte fått en gravsten, för de har inte råd med två gravstenar. I klartext, de inväntar också Clydes död.
En bil kommer åkande i uppförsbacke. Det är en beige Ford V8. I skogen intill vägen är poliser gömda. Polisen har fått tips om att Bonnie och Clyde ska åka just den här vägen, i just den här bilen. Den som har gett tipset är föräldrarna till Barrow-ligans nytillskott som heter Henry. Henrys föräldrar gör två saker. De gör upp med polisen och de bjuder in Bonnie och Clyde på frukost. Det är förmiddag den 23 maj 1934. Våren har kommit sedan länge och träden är översållade av gröna blad. Och de gröna bladen gör det lätt att gömma sig. Henrys pappa står inte i vägen vid sin stillastående bil. Är det Bonnie och Clyde som kommer nu? Har de sina vapen in till sig? Kommer de kunna skjuta sig ut även denna gång? Då sänker Forden farten. Och en av poliserna tycker att han ser att det är Clyde som kör.
Det blir minst 150 kulhål i själva bilen och Bonnie och Clyde blir helt sönderslitna av skottelden. De faller ut ur bilen som två trasdockor när man öppnar dörrarna. Nothing but wet rags, säger en av poliserna i efterhand.
Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker, who died as they lived, by the gun.
Deras död är en sensation. Folk strömmar till dödsplatsen och börjar gräva efter kulor, klippa lockar av deras hår och ta föremål som tillhört dem. Någon försöker skära av Clydes öra och en annan försöker kapa hans avtryckarfinger. En karavan med cirka 200 bilar följer efter när V8-an, ännu med kropparna i framsätet, boxeras in till närmaste stad.
Jag tror att någonstans så dröjer sig väl myten om dem kvar. Hela historien är ju liksom klassisk i någon mening. Den innehåller ju liksom, vad är det för något? Ja, det är kärlek, sex, spektakulär brottslighet, motstånd mot myndigheter. Hela idén om att live fast and die young. Alla de här ingredienserna finns ju liksom. Och det är möjligt att det har betydelse fortfarande. Att myten idag bygger sin egen fortsättning liksom.
Fler än 20 000 personer kommer för att titta på de döda kropparna. Paret som inte tyckte de hade något att förlora utom sin värdighet. Paret som var kända för sin uppkäftighet. Paret som alltid var så snygga på bild. Här är de nu. Blodiga, söndertrasade, döda och begapade av allmänheten. Och de har förlorat inte bara sina liv, utan också den dröm de hade. Om att bli något mer än fattiga, tarvliga tjuvar. Och här skulle berättelsen om Bonnie och Clyde kunna vara slut. Precis som berättelserna om många andra människor som for illa och gjorde illa under en period när de allra fattigaste i USA förlorade det sista de hade. Men för Bonnie och Clyde blev det annorlunda. Kanske var det medierna som en gång gjorde dem till hjältar som tog dem tillbaka. Kanske var det att deras kärlek var så stor att de aldrig övergav varandra, inte ens när deras liv stod på spel. För Bonnie och Clyde blir till slut filmstjärnor på riktigt. Deras öde blir film redan 1937 och sen fortsätter det. Ständigt återkommer de på den vita duken. Och när det Hollywood-heta filmparet Warren Beatty och Faye Dunaway spelar Bonnie och Clyde 1967 ristas bilderna och berättelsen definitivt in inte bara i filmhistorien utan också i våra skildringar om det våldsamma 30-talet. I ett land där så många förlorar så mycket.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Augustin Erba, David Rune och Paolo Leiva Wenger.
Men kanske är Bonnies egen poesi om deras öde mer drabbande än någon av Hollywoodfilmerna. När hon träffar sin mamma för sista gången, den 6 maj 1934, visar hon dikten The End of the Line. Sista stroferna lyder: They don't think they're too smart or desperate. They know that the law always wins. They've been shot at before, but they do not ignore that death is the wages of sin. Someday they'll go down together. They'll bury them side by side. To few it'll be grief, to the law a relief. But it's death for Bonnie and Clyde.
P3, Sveriges Radio.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.